Idag är det alltså kyndelsmässodagen. Det är ju en sån här dag som en del av oss skämtar om. Vad är det för någonting? När är det? Senast på Skavlan hörde jag ett skämt om kyndelsmässodagen. Henrik Schyffert, om ni hörde det. Men jag har en stark känslomässig koppling till den här dagen. För att jag hörde en kyndelsmässopredikan för 17 år sedan. Och i den gudstjänsten och utifrån den predikan så bejakade jag min kallelse att bli predikant. Så att jag har en stark koppling till kyndelsmässodagen. Och vad är det för dag? Jo, det är en dag som är 40 dagar efter jul. Då Maria och Josef gick till templet för att lösa ut sin förstfödde son genom att offra ett lamm. Men det hade de inte råd till, så därför offrade de två duvor istället. Fick man göra om man var fattig. Därför vet vi att Maria och Josef inte var rika. Och sen hade det också med Marias rening efter en förlossning att göra. Men där hände det någonting. Och vi ska läsa en del av den här berättelsen och vad det är som händer i templet. Och så ska jag ta mitt avstamp därifrån in i ett annat tema sen. Så vi läser från Lukas 2, kommer upp på väggen här. Och vi hoppar rakt in till 25, vers 25. För då har de burit fram, de har kommit till templet och så möter man en man som heter Symeon där. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen, prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Alltså Messias har nu kommit och han kommer med ett ljus till världen. Och kyndel betyder ljus. Därav kyndelsmässodagen. Ljuset har kommit till världen. Och Symeon säger här nu att i och med att jag liksom har fått se Messias, nu kan jag dö med frid. Det är vad man menar här när han säger att nu låter du din tjänare gå hem. Det är ett så här uttryck vi använder när någon dör ibland. Man går hem till Herren. Han säger nu kan jag gå hem i frid. Och då tänkte jag ta mitt avstamp i den här predikan i en fråga. Vad är det som gör oss redo att möta döden? Vad gör oss redo att möta döden? Och jag för några år sedan så läste jag en jättebra bok, tyckte jag i alla fall. Den är på engelska. Den heter The Christian Art of Dying, Learning from Jesus. Alltså den kristna konsten att dö. Hur möter man döden kristet och vad kan vi lära av Jesus? För det här är ett sånt här tema som har återkommit under kyrkans historia. Man har grävt mycket i den här frågan och det har funnits mycket litteratur. Och nu har vi kanske inte tänkt så mycket kring det där. Hur möter man döden som kristen? Och den här boken funderar genom kyrkohistorien och också hur det funkar i vården idag också utifrån bibeltexter. Det är ju så att idag så jag har sett någon sån här text som påstår att det tar oftast 3 år att dö. Alltså det kan ju, döden kan ju komma plötsligt. Men oftast är det ju så att man får en sjukdom och så är det en lång process. Liksom. Hur förvaltar man de 3 åren som kristen? Vad gör man för att bli redo att kunna flytta hem till Herren? När jag var ny pastor i Ryttargårdskyrkan så mötte jag ett par som var sjuka och visste att nu var deras tid utmätt. De hade jobbat mycket med palliativ vård, vård vid livets slutskede. Och de var så medvetna i detta och höll på att packa ner sitt hem, slängde saker så att inte deras barn skulle få allt det där. Liksom. De gjorde sig redo och hade frid i den processen. Hur gör man sig redo inför döden själsligt? Och då tänkte jag stanna upp vid fyra stycken ord. Det första är försoning. Det andra är kärlek. Det tredje är överlåtelse. Och det tredje är tro. Så de fyra orden kommer jag tala om. Döden innebär ju lite olika saker. Jag hade faktiskt en liten mini-predikoserie om detta i Ryttargårdskyrkan hösten 2014. Så du som är nyfiken på det här temat kan gå in i vårt ljudarkiv där i Ryttargårdskyrkan. Och då talar jag om det här med relationer, att döden är ju faktiskt någon form av skilsmässa. Temporärt, vi skiljs åt. Också ett nedbrytande av kroppen, hur ska man se på det? Och det jag kommer att prata om framförallt idag är det som har med relation att göra. Detta att säga adjö. Och du som är nyfiken på det här med kroppen kan gå in i det här ljudfilsarkivet på Ryttargårdskyrkans hemsida. Konsten att dö kallar jag den predikoserien. Men då väl, försoning, kärlek, överlåtelse och tro. Vi börjar med försoning. Samtidigt som jag läste den här boken så gick Min sanning på tv. Det är en sån här intervjuserie. Det går ju fortfarande. Men då intervjuades Henning Mankell. Och han var ju svärson till Ingmar Bergman, den kände regissören. Och de kom och pratade om Ingmar Bergman, som ju hamnade i rätt mycket bråk med folk. Och då kommer de in på detta i den här intervjun. Och det kommer upp en liten transkribering här av dialogen på väggen. Ja. Då svarar Henning Mankell H där. Så intervjuaren A. Det är ju klart att han, alltså Ingmar Bergman då, att han betedde sig taskigt mot folk. Och det visste han ju själv. För han frågade, pratade han om det? Ja. Höll han med av den bilden? Ja, han började väl göra det mer och mer. Han ägnade nog mycket tid vid sin ålders höst åt att försöka försonas. Det finns ett citat ur Körkaren av Selma Lagerlöf som man ofta återvände till. Gud, låt min själ mogna innan den ska skördas. Det ligger en djup sanning i det. Och det kan ju bland annat vara det att man tillåter sig att ångra sådant som man har gjort. Eller inte gjort. Alltså är det en bön vi ber? Gud, låt min själ mogna innan den ska skördas. Låt det bli klart. Gör mig redo. Och mycket av detta handlar ju om försoning. Nya testamentet handlar ju mycket om det, även Gamla testamentet. Om att försonas med Gud. Men också att vi försonas med varandra. Jesus poängterar ju det. Hur viktigt det är att försonas med vår nästa. Det är det som gör oss redo att möta döden med frid. Så vi kan säga som Simeon. Liksom, vi har sett frälsningen. Att försonas. Och vi kanske är medvetna om det så här, vi som sitter här i den här gudstjänsten. Om att det är viktigt att försonas med sin Gud. Men vi kanske ibland glömmer bort detta, att försonas med varandra. Inom familjen, vänner, församling. Och när jag var pastor i Ryttargårdskyrkan så besökte jag en av våra diakoner, kan man säga. Det hette ju församlingssyster förr i tiden. Hon låg på sjukhus, hon var sjuk i många år och nu trodde vi att nu är det nog dags. Så jag var och besökte henne där. Och då läste hon ett bibelord för mig som hon låg och tänkte på. Och det var från Romarbrevet 12:18, tror jag finns också, precis. Där står, Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Det hade hon tagit fasta på när hon låg där. Och det här är viktigt att säga. Att försoning, alltså det krävs ju två personer. Och vi kan ju inte styra över vad den andra gör. Men så långt det kommer an på oss. Det behöver vi göra. Håll fred med alla människor så långt det kommer an på er. Och det vi kan göra är ju att be om förlåtelse. Och också förlåta dem som gjort oss illa. Även de som inte bett om vår förlåtelse. Alltså vi får göra så långt som kommer an på oss. Och det är någonting som Jesus betonar. Att vi ska förlåta. Vi ska vara som Jesus. Vi ska vara generösa med vår förlåtelse. Och att förlåta är inte att säga det var ingenting. Det var inte farligt. Utan att säga det här hände. Men jag löser dig från det. Och i arbetet med den här liksom predikoserien så träffade jag på en terapeut som var kristen och som jobbade faktiskt med palliativ vård, vård vid livets slutskede. Och hon arbetade just med familjerådgivning och att hjälpa familjer och anhöriga att försonas. Och hon sa att det gör all skillnad i världen i mötet med döden. Om man har försonats. Om man har goda relationer till sina anhöriga. Det är någonting viktigt att tänka på. När man blir sjuk så är det så lätt att man bara fokuserar på kroppen. Och nu den här behandlingen. Och man glömmer bort själen. Gud, låt min själ mogna innan den ska skördas. Och det här med försoning är svårt. Och därför behöver vi be varandra om hjälp. Ibland behöver man släppa in en medlare. Det är inte dumt. Det finns säkert folk i församlingen som kan hjälpa till med det. Det finns också någonting som heter bikt. Som vi inte riktigt har kanske i vår frikyrkotradition i den meningen som i andra kyrkor. Men det finns där. Att jag får berätta det här är det jag känner skuld över. Och så får man be för det. Och liksom läsa Guds ord över det och lägga det liksom i nådens hav. Och det är någonting, jag träffar någon regelbundet som jag talar med min synd om. Vi har det här, bekänner era synder för varandra så att man blir botade, säger Jakobsbrevet. Det är viktigt. Släpp in en annan människa i ditt liv så att du kan vara redo, så att du kan ha frid. Och vi har den här fina seden att ofta att om det är möjligt kunna fira nattvard vid dödsbädden till exempel. Det finns säkert församlingsledare i den här församlingen som vill vara med och hjälpa till med det. Att det får vara, och det är ju verkligen så här försoningsmåltid när vi delar bröd med varandra. Såna här viktiga handlingar som hjälper oss att känna trygghet i mötet med döden. Släpp in andra in i den processen. Försoning. Det andra, kärlek. Och om man har varit med om mycket död, kanske under sin uppväxt, så kan det göra att man har svårt att släppa in kärleken i sitt liv. För att man är så rädd för att mista någon. Så att man vågar inte ge sig hän till någon. Man vågar inte älska livet. Man vågar inte älska andra människor för att man är så rädd för att förlora det. För det gör så ont. Och om detta handlar en av mina favoritfilmer, Shadowlands, om C.S. Lewis. Är det någon som kommer ihåg att man har sett den filmen? Shadowlands, någon där. Jag har den på DVD-skiva. Tyvärr inte med svensk text, jag har inte lyckats hitta. Anthony Hopkins spelar C.S. Lewis, den här kända författaren som skrev Narnia-böckerna och massa andra kristna böcker. Och han var ju ogift länge. När den här filmen börjar så är han ungefär 50. Och han Och han är kristen och han åker ut och har en del föredrag. Och filmen börjar med att han håller ett föredrag som har det här med lidande att göra. Och han är ganska brysk liksom. Och en del i bänkarna var, det där var hårt sagt liksom. Sen så dundrade in en amerikanska in i den brittiske mannens liv. En ganska framfusig person som heter Joy. Och han blir förälskad. Och det är massa komplicerat där innan. Men de gifter sig. Och då händer det som inte får hända. Hon får cancer. Och det här är ju på 50-talet. Det är inte så mycket man kan göra. Och C.S. Lewis förlorar henne efter 3 år. Och man får följa den sorgprocessen. Och det var utifrån det han sen började skriva sina böcker om sorg. Och lidande. Och C.S. Lewis förlorade sin mamma när han var 10 år. Och filmen slutar med att han reflekterar kring det där. Att där och då liksom stängde han av. Och vågade inte släppa in kärleken i sitt liv. För att han var så rädd att förlora. Och då blev inte döden så jobbig. Lidandet blev inte så smärtsamt. Men nu när han miste Joy så tog sorgen tag på ett helt annat sätt. Och han landar i att alltså, för att kunna leva, för att kunna bli lycklig så måste man våga älska. Och samtidigt är det som gör döden så hemsk. Och då tänker jag utifrån det som jag verkligen lärde mig från den här boken. Det var att ibland har kristna genom historien, framförallt under digerdöden, då det dog massa människor i Europa. För att tackla den kampen så gjorde man döden till en vän. Och så sa man, det här är inte så farligt, det är porten in till livet. Och man verkligen förhärligade döden. Men det är inte kristet. Döden förblir en fiende. En besegrad fiende, men likväl en fiende. Vi är skapta för evigt liv. Och därför får vi på ett sätt aldrig försonas med döden. Vi måste acceptera den i tron på uppståndelsen. Men det är en fiende och alltid en sorg. Och när vi ger oss hän åt att älska livet, att älska våra anhöriga, så ärar vi Gud som har skapat livet. Så ett liv, alltså när man älskar och också sörjer det man har förlorat, det är ett sätt att ära Gud som är livets herre, som är skapelsens Gud. Så att det är inte fel att sörja. Det är inte fel att lida som kristen när någon dör. För det är ett tecken på att du har älskat. Om du sörjer din man eller hustru som har dött eller ett barn. Det är så du ärar Gud. För du säger, det här betydde någonting för mig. Det här var en gåva. Det här var viktigt. För det är viktigt för Gud. Det finns en rolig vers i Psalm 100, jag minns inte om det är 116 eller om det är 16. Där i den gamla översättningen så stod det så här. De trognas död är dyrbart i Herrens ögon. Men nu har de bytt det i den nya översättningen till de trognas liv är dyrbart i Herrens ögon. Det är så här, vad betyder det där egentligen? Och det som står i grundtexten är att när en människa dör, då är det kostsamt för Gud. Det kostar mycket. Därför är en människas död dyrbar. Det är en kostnad. Men just för att vi läser och tänker, men det är någonting fint med att dö. De Gud älskar tar Gud hem tidigt. Dör unga, finns det där uttrycket. Nej, därför man har medvetet ändrat om i den här nya översättningen för att få oss att fatta. Livet är dyrbart. Det är vackert. Och vi ska ge oss hän att leva, att älska. Men det gör också döden smärtsam. Men det är så man dör kristet. Att man vågar älska. Så försoning, kärlek. Det tredje, överlåtelse. När man tänker kring det här med hur man dör kristet, så är texten om Getsemane viktig. Där ju Jesus brottas själv med detta med döden. Han vet att nu går jag in i den här vandringen och jag ska dö. Och då är det viktigt att se där att han vill inte dö. Han säger, om det är möjligt, låt denna bägare, denna giftbägare gå förbi mig. Jag vill inte dö. Jag vill inte dö, jag vill leva. Men så säger han, men om det är din vilja, så går jag in i det här lidandet. Och han har ångest. Ibland liksom när vi pratar om människor som har dött svart kristna, så betonar vi detta med friden och somnar in fridfullt och sådär. Men att dö, det är ångestfyllt. Också att det händer så mycket i kroppen. Och man får massa, alltså när kroppen bryts ned, så händer det också med någonting med hjärnan, vilket kan göra att man får massa hallucinationer och händer massa konstiga saker. Och det är hemskt. Det finns en ångest. Och det är, hör också till det kristna livet. Men mitt i allt detta så hade han en överlåtelse och en tro på Gud. Och därför la han sitt liv i Guds händer. Och jag tror att vi behöver träna oss i överlåtelse. Träna oss i att släppa taget. Dels om vårt eget liv, men också om andras liv. I den här filmen Shadowland som C.S. Lewis, så sitter han vid Joyes dödsbädd. Och Joy säger, du måste låta mig gå. Och C.S. Lewis säger, nej, jag kan inte. Och hon lever ytterligare en stund. Men där då, låt mig gå, du måste släppa taget om mig. Och det är ju det svåra i mötet med döden. Att släppa taget är den som ligger på dödsbädden. Men också den som ligger på dödsbädden, att släppa tag om sitt eget liv. Och vad ska hända med min familj? Det är rätt att lägga sig själv och sin familj i Guds händer. Det är smärtsamt och man bör öva sig i det. Så att man kan gå. Så att man kan släppa taget om livet. Och ett sätt som kristna har tränat sig i överlåtelse är faktiskt aftonbönen. Det finns en tradition av att när man går till sängs så ber man Symeons lovsång. Jag har gjort det nästan varje dag i över 10 års tid nu, bett Symeons lovsång innan jag ska gå och lägga mig. Vi tar upp den igen här. Det är den här texten vi läste förut. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningen och härlighet åt ditt folk Israel. Alltså jag kan säga som Symeon. Jag har sett frälsningen. Jag kan gå hem. Jag kanske inte vaknar i natt. Därför ber jag så här. Så man brukar, det finns en aftonbönstradition där man ber Gud om förlåtelse. Man påminns om Guds nåd. Man ber den här bönen. Och så brukar man också be Jesu ord på korset. När han sa, Herre, i dina händer överlämnar jag min ande. Det vill säga man lägger sitt liv i Guds händer. Det är en träning i aftonbönen. Att lägga sitt eget liv och sin familj i Guds händer. Och säga att överlämna det i dina händer. Jag kanske inte vaknar imorgon. Det är ett sätt att bli redo. Det sista ordet, tro. Tro på kroppens uppståndelse. Vi tror ju inte att själen är odödlig och liksom bara lever vidare i något med en gång. Utan vårt kristna hoppet handlar ju om kroppens uppståndelse. Att vi ska få tillbaka ett sånt liv som vi har nu, minus lidande ondska. Alltså vi ska fortsätta dricka kaffe och äta tårta och jogga och gå i skogen och plocka blåbär och allt sånt där liksom. Det är det som är tron på kroppens uppståndelse. Och när det sker, det vet vi inte. Och vi vet verkligen inte vad som sker mellan döden och kroppens uppståndelse. Det vi vet är att vi får flytta hem till Jesus. Alltså vi, som döpta är vi förenade med Jesus. Alltid. Därför kan vi känna frid inför döden. Men vi tror på kroppens uppståndelse. Och då vill jag läsa ett sista bibelord från första Thessalonikerbrevet. Så här säger han, Paulus. För de har börjat fundera på det här med när folk dör. Hur ska man tänka då som kristen? Bröder, jag vill att ni ska veta hur det går med de som avlider. Så att ni inte behöver sörja som de andra. De som inte har något hopp. Och när man läser det här bibelordet slarvigt så kan man tänka, aha, vi har ett hopp om uppståndelse, därför behöver inte vi sörja. Det blir bara en glädjefest på en begravning. Nej, alltså, vi sörjer inte som de som inte har ett hopp, men vi ska fortfarande sörja, men fast på ett annat sätt. För även om vi tror på kroppens uppståndelse så innebär ju ändå döden någon form av skilsmässa. Precis som man kan sörja någon som ska flytta utomlands jättelänge. En av mina vänner nu har blivit regionledare för EFKs Asienarbete. Jätteroligt för EFK. Jättetråkigt att hon bor på andra sidan jorden. Alltså, det är en sorg det. Att inte kunna få vara nära. Och så är det med döden också. Vi sörjer. Och även när en människa som är liksom 100 år dör så är det fortfarande en sorg. Visst, det kan vara en tacksamhet att den personen kanske var trött och sliten och det var ett lidande och den får ett slut på det. Men med tanke på att livet är tänkt att det var evigt så är det alltid en sorg. Och på begravningar brukar jag ibland påminna om vad som hände när Lazarus dog. Lazarus var ju en av Jesu vänner. Han dog. De hade kallat på hjälp att Jesus skulle gå dit och bota honom. Han hann inte fram. Och så kommer Jesus till Lazarus grav och han tänker väcka upp honom från de döda. Det är därför han är där. Men ändå så gråter han. Ett av få tillfällen där står att Jesus liksom sörjer. Han gråter vid sin väns grav. Trots att han liksom ska komma tillbaka till livet om 5 minuter. Men döden är alltid någonting att sörja över. För det är en fiende. En besegrad fiende. Men det är ändå någonting som förorsakar så mycket skit. Därför ett kristet sätt att möta döden är med sorg. Sörjer vi inte? Ja, men då... Då är det som att vi möter döden med en öppen famn. Döden är en fiende, men en besegrad fiende. Och jag tycker att det är viktigt att i en kristen begravningsgudstjänst verkligen få, ja, men det är nu vi sörjer, så vi har det gjort. Liksom. Och inte bara, nu ska alla klä sig i ljusa kläder och det ska bara vara glada sånger. Nej, men kom igen här nu. Vi tror på uppståndelsen, men vi måste sörja det som gick förlorat. Den tid vi inte fick ha tillsammans just nu. Och all elände som synden ställer till i vår värld. Att döden överhuvudtaget finns. Det är så vi ärar livets Herre. Så de orden vill jag skicka med. Försoning. Kärlek. Överlåtelse. Och tro. Så här på kyndelsmässodagen. Jag hade egentligen tänkt att predika om klarsynthet. Symeon var ju en väldigt klarsyn man. Men så här igår eftermiddag så bara kände jag, det är det här jag ska dela med mig av. Fick jag göra om. Blev ni lite oförberedda på ett sånt allvarligt tema. Men jag tror att det är viktigt. Hur möter vi döden som kristna? Hur kan vi säga som Symeon? Herre, nu låter du din tjänare gå hem i fri. Låt oss be. Jesus, tack för att du steg ner och blev människa och tog döden på dina axlar. Tack att du har besegrat döden. Tack för hoppet. Tack för hoppet om kroppens uppståndelse. Och jag ber att vi alla ska få känna att den här vandringen, det som har med livet och det som har med döden, det är ingenting vi gör på egen hand utan alltid tillsammans med dig. Du har alltid gått före. Du finns i sorgen, du finns i glädjen. Alla dagar får vi leva dig nära. Och jag ber för den som just nu sörjer. Att den personen ska känna din närvaro i sorgen. Jag ber för den som har dödsångest till och från. Kom till den personen med frid. Den som brottas med sjukdom just nu. Kom med läkedom. Men också med själslig frid. För den som har svårt att försona, som just nu den här gudstjänsten blir påmind. Med en relation som är trasig. Hjälp oss att göra så långt det kommer an på oss. Ge oss mod, gör oss igen generösa. Hjälp oss att inte vara långsinta. Och jag ber också för det vi inte kan göra någonting åt den andra. Och vi lägger de andra, de som har gjort oss illa, i dina händer. Vi ber om försoning. Din försoning, och lär oss att leva, att verkligen ta vara på de dagar vi har, att älska livet och vår nästa. Du vet den här i gudstjänsten som bär på sår av tidiga förluster. Lär oss att leva, att festa, att jubla, att älska. Kom med din frid. Tack att vi nu får fira nattvard. Påminnas om att du har besegrat döden. I Jesu namn. Amen.